Hej, du lyssnar på Aftonbladet Kultur. Och idag sitter vi här med tre böcker som getts ut nästan samtidigt och alla på ett sätt kan ses som kommentarer till MeToo. Det är Katarina Frostensons K, Horace Engdahls De obekymrade och Fredrik Virtanens Utan nåd. Jag heter Cecilia Djurberg och med mig i studion för att prata om de här böckerna har jag Martin Ågård. Du är tillförordnad kulturchef på Aftonbladet.
Stämmer bra.
Det är så titeln.
Så är det. TF, vikarie kan man säga.
Du är vikarie.
Jag är vikarie. Ny på jobbet, jag har en liten skylt.
Vikarierande boss. Och med här har jag också Claes Wallin, kritiker på Aftonbladet Kultur.
Ja.
Hej, välkomna. Och till att börja med då ska vi se om vi ska prata om Fredrik Virtanens bok Martin Ågård. Han skriver ju själv i boken att han skrev cirka 4100 texter i Aftonbladet innan hans namn flyttades upp från byline till rubrik. Så hur, för transparensens skull, hur kan vi prata om den här boken nu?
Det är ju lite svårt för oss att prata om Fredrik Virtanen såklart. Han är en före detta kollega till oss och historien om vad som har hänt honom har ju tröskats inte bara hos oss utan i konkurrerande medier. Men man kan väl säga som så att han har ju ganska snart efter att det här hände tagit sig an berättelsen om sig själv i bokform. Där han på ett ganska rakt och enkelt sätt berättar om sin egen upplevelse av att bli offentligt anklagad för att ha begått en våldtäkt mot medieprofilen Cissi Wallin, som är den som har anklagat honom. Just nu tror jag kan inte säga så mycket mer.
Nej, men jag tänkte ändå, nu är det ju vi som har valt det här temat. Men det blir som svårt att bortse från att den boken finns.
Mm-hmm.
Om vi nu väljer att prata om Katarina Frostensons K och Horace Engdahls bok De obekymrade. Men eftersom det liksom berör MeToo.
Precis, men man kan väl säga så här, alla de här böckerna har ju liksom, de har ju ett, kanske mindre Horace Engdahls bok, men i alla fall Frostensons och Fredrik Virtanens bok har ju, är ju liksom inlagor, partsinlagor i rättsfall, avslutade delvis och ett som har kommit till domslut och ett fängelsestraff dessutom. Så de behandlar ju liksom, det finns ju aspekter i de här böckerna som handlar om väldigt tydligt om så här rättsliga frågorna. Vad hände inte? Var det rätt? Var det fel?
Mm.
Och det är svårt för oss som kritiker att sitta och värdera de sakerna. Vi måste kunna samtidigt kunna prata om de här böckerna som litteratur och som
fenomen.
Som fenomen och som liksom någon sorts värdemätare på liksom den feministiska debatten helt enkelt under 2019.
Och då, där lägger sig ju Horace Engdahl gärna i också.
Han plumsar ner i den bassängen också kan man säga. Ja.
Och han berör ju lite grann då det som hänt lite på ett annat sätt. Men Claes Wallin, du recenserade Horace Engdahls bok i Aftonbladet och
ja.
Den har vi läst. Men jag tänkte på titeln, De obekymrade, hur läser du den?
Nej, ja, rättare sagt, hur skriver han den? Ja, men det är en slags förhoppning om, eller ett önskemål om hur, inte kanske bara inte hans bok, utan hur man ska läsa. Men framförallt då naturligtvis den här skriften, som inte är så lång i till formatet i alla fall. Och De obekymrade handlar lite grann om sådana som kanske inte skulle sätta sig här och diskutera detta. Sådana som läser utan att bekräfta sina egna åsikter eller att få säga emot några åsikter, som inte läser identifikatoriskt utan som läser för, vad ska vi säga, antingen någon slags nöjeskull eller njutning eller för någon slags intellektuell stimulans. Eller
han har ju ett litet stycke i boken som handlar om vilka hans drömläsare är. Först avfärdar han tanken på att man inte skulle skriva för någon specifik läsare, och det tror jag alla skrivande människor vet att man har alltid någon mottagare i tanken, men du har fan någon sorts vision över någon liten grupp människor som sitter och har picknick. De nämner Horace Engdahls namn, de skrattar förnöjt och sen så går de vidare i tankarna och de är obekymrade.
Ja,
och det är de här människorna han vill prata med.
Ja, det är en bild eller metafor för detta naturligtvis. Men han är också medveten om som litteraturvetare att man skriver inte för sig själv utan man riktar sig till någon. Det finns en adressat även om den kanske inte är helt vad ska man säga,
uttalad liksom.
Jag är inte helt konkret, utan det finns liksom ett tilltal i böckerna, va? Det som bland annat Engdahl en gång kallade signatur, som finns, som sätts under texten helt enkelt. Så att han, som han alltid gör skulle jag säga när han skriver på senare år, så handlar det om att ta ett steg uppåt eller åt sidan och betrakta saker och ting. Han är inte en man som med enstaka undantag slänger sig in i den debatten så som den sätts utav media. Nej. Utan han ser det på ett annat sätt. Så liksom i den här och även den som kom för en tid sedan, så blickar han gärna tillbaka historien. Han ger oss ett jämförelsematerial helt enkelt.
Men nu tänker du, har han en poäng det där med läsandet? För det tänker jag är, han är ju på någonting där som verkar som lite svårt i vårt samhälle idag. Alltså lite grann när de här böckerna också kommer. Det är ovanligt att läsa obekymrat. Eller,
är det inte en liten naiv fantasi? Nej, någon sån här dröm om den rena konsten? Att det liksom ska finnas läsare som är helt liksom oanfäktade av vad som skrivs i media och av politiska åsikter? Alltså,
det tror jag inte han menar riktigt. Att man är alla är anfäktade på något sätt beroende på vad man tar del av för medier och läsning. Utan det handlar snarare om att text är text. Ja. Text, det finns alltid ett avstånd mellan text och verklighet. Texten är ju ändå inte verklig på samma sätt som annat. Och det gör ju också att han är ju...
Där slår han ett slag för sin litteratursyn som någonstans är ganska postmodern. Är det inte det? Att det liksom, ja, när man läser en text så befinner man sig i textuniversum och ingenting utanför detta textuniversum får störa läsningen.
Jo då, någonting får naturligt... Det är klart att man kommer till... läsningen med någon slags, man har en horisont liksom, en läsarhorisont som närmar sig den här läsningen, så är det ju. Och det tror jag han mycket väl när han pratar om att det går liksom inte att, det går inte att styra läsaren samtidigt. Han vill ju rikta sig mot någon, men han vet ju samtidigt att läsaren kommer med sina fördomar då i någon slags mer objektiv bemärkelse.
Förförståelse eller fördomar eller?
Man har vissa åsikter, värderingar som finns med
man
när man läser. Ja, det också. Så att, men visst, det är ju en litteratursyn som kom fram under 70- och 80-talet och på universiteten och som Horace mycket väl var, Engdahl var väldigt aktivt närvarande med den tiden tillsammans med den generationen helt enkelt. Så att,
på sitt vis, alltså, på den tiden var han väl en liten profil för liksom det postmoderna på den tiden kunde ju betyda så oerhört mycket också. Ja, det var ju ett väldigt löst begrepp, det är det ju fortfarande, men sen dess har det ju varit en viss betydelseförskjutning där och jag tror inte han själv skulle ställa upp på och bli kallad postmodern på något sätt.
Nej, det tror jag få gör idag. Men han, det ska man komma ihåg, när han åkte på universitetet med KRIS och andra så var ju den gruppen var ju väldigt radikala. Det var en radikal rörelse på Stockholms universitet alltså. När man vände sig mot en äldre litteratursyn där man liksom, den var inte biografisk men den var mer konventionell, den var komparativ, det var inte sättet att analysera texter på det sättet som gjordes utifrån olika teorier, där teorierna fick ett helt annat försteg än tidigare.
Ja, men precis, men vetskapen om att man kan läsa texter på olika sätt, alltså jag tänkte just det när jag läste Frostenson, för att hon skriver ju på ett sätt och säger själv hur hon liksom ser mönster. Och hon planterar ju ut en massa ledtrådar lite som att man ska sätta sig och liksom avkoda och alla de här associationerna. Och jag tänkte det när jag läste, för jag skrev om den också, att jag måste ju bestämma mig för hur jag ska läsa den här boken. Och det måste man ju kanske göra med allt. Men att det enda jag kom fram till är att det är ganska mycket litteratur. Hon har en massa filosofi som hon vill få sagt. Det är ett slags sätt att säga det går inte att försvara sig, men nu gör jag det. Med också alla de här referenserna som blir, det blir ju en egen verklighet på något sätt.
Men det är ju hennes verklighet.
Ja, precis.
Och på samma sätt, alltså både Engdahl och Frostenson, de lever liksom ju alltså i en litterär verklighet som framförallt inte journalister på samma sätt gör. Så att hennes referenser är, jag menar, för 30-40 år sedan så är det ingen som skulle ha lyft på ögonbrynen. Idag så är det då någon slags elitism eller högkultur som det numera heter att röra sig i den världen. Och det skulle jag till och med säga att det är ett ganska svenskt fenomen. Jag menar, samma bok om den kommer ut på franska där, så är det ingen som kommer höja på ett ögonbryn över de referenserna som hon har, för de är så självklara i länder som liksom där den traditionella kulturen har en helt annan position den här. Och jag tycker också, jag skulle säga det apropå Engblads bok här, för någonting, framförallt vad jag tycker att han försöker göra här, det är att försvara det fria ordet. Mm. Att säga att man måste ha rätt att tycka om vad man vill och ha åsikter om detta. Och det är ju mycket svårt idag. Censuren fyllde 30 år i år. Efter Salman Rushdies fatwa. Men sen, så att det där är, och det finns ju liksom en moralism som har, eller en nymoralism som har spridit ut sig på väldigt många sätt, och där MeToo också ingår i det.
Man kan ju undra då när
åter till de här liksom obekymrade drömläsarna som har oss hängda och pratar om. Alltså det är ju liksom en plågad man som har skrivit den här boken. Han är liksom torterad av samtiden. Han är hämmad av feminismen. Han försöker ju slå sig fri. Det är liksom så jag läser den här boken. Jag hittar en man som verkligen, han försöker bjuda motstånd mot allt larv han ser omkring sig. Och ingenstans, och liksom, när han väl har gjort det, då kanske han har hittat de här obekymrade läsarna. På så sätt är den väldigt spännande, såklart. Eftersom alltså, jag läser en, det finns en parallell till Michel Houellebecq här, tycker jag. Därför att när Houellebecq skrev Plattform så var ju det en sorts matris på patriarkatet. Alltså det är det är inte en antifeministisk bok. Det är inte så att den liksom kritiserar feminismen, men den tar så här feminismens beskrivning av patriarkatet och så skriver en bok, en roman utifrån det. En totalt patriarkal roman. Och det är fantastiskt gjort liksom. Och jag känner att Horace Engdahls skrivande, för det är ju på senare år han har liksom blommat ut som aforistiker, att han gör det hela tiden med feminismen som sparringpartner. Att det är liksom feminismen som har fått honom lite grann att blomma ut som författare.
Ja, han har ju någon formulering där att feminismen är sånt som händer typ, eller? Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt hur han har formulerat det, men sånt, ja, det kan ju hända det där med feminism ungefär, så som jag läser. Men det intressanta är att han tar ändå vägen runt den här alter ego personligheten.
Mahuru. Precis. Jag har gjort lite grävande journalistik här. Därför att det dyker upp en figur tidigt i boken som heter Mahuru i en dröm till Horace Engdahl. Jag var tvungen att kolla upp, så här, är det ett anagram eller någonting? Det enda jag kunde hitta var så här Amor H. Men det stämmer inte. I någon recension så påstod så att det skulle vara Horace Engdahls gode vän Stig Larsson, författaren. Jag ringde upp Stig Larsson idag och frågade, är det du som är Mahuru? Och Stig Larsson förnekar bestämt att han är Mahuru, även om man kanske har visst inflytande på hur Mahuru pratar. Men säger att det är en dröm. Det är en autentisk dröm, och enligt Stig Larsson får man inte skriva om drömmar om de inte är autentiska. Så den Mahuru har alltså dykt upp bokstavligt talat i en dröm i Horace Engdahls huvud. Och,
det har hänt Stig Larsson, i hans böcker att han har haft drömmar, och han har sagt att i några sammanhang som jag inte kommer ihåg vilka nu, men han sa att ja, men det var verkligen drömmar helt enkelt.
Det är fascinerande. Ja, men manlig huvudroll var Stig Larssons tolkning av namnet Mahuru. Manlig Mahuru.
Ja, jag tänkte på humor, men det är någonting som inte går ihop där.
Oh, har den inte humor?
Jo, visst
har den. Alltså, den är ju elak och lite nedre ibland, men det är
humor.
Det är roligt.
Visst, ja.
Han är ju en stor satiriker, men det stämmer inte. Men han är rolig.
Nej, men det finns en kvickhet. Ju.
Det finns kvickhet, absolut.
Ja, nej, men det är underhållande läsning. För man förstår ju att det är en typ av kommentar till hela MeToo-hösten. Och han har ju lagt sig
och Svenska Akademikrisen.
Och Svenska Akademi, precis, de hänger ju ihop.
Han använder ju ordet kulturman om den Mahuru.
Ja.
Så det är ju en kulturman som talar i bokens första del.
Mm. Och den här, jag tänkte, jag skrev, Frostenson skrev ju själv om den här tiden. Det var en tid som fick en hel offentlighet, en så kallad kulturvärld med citattecken, att dansa hänryckt som en flock lämlar, sladdra som baggar och tackor och stöna gemensamt i en ersatsorgasm. Andra att fly i uråldrig skräck för att drabbas av smitta eller för att stigmatiseras på grund av någon för länge sedan begången amoralitet.
Jag tycker den här boken är det bästa hon har skrivit. Jag blev helt uppslukad av den. Jag har haft lite distans till henne som poet av de här svenska skälen som du beskriver. Jag har stundtals tyckt att hon är lite för cerebral, att det är lite för referenstätt. Till skillnad från andra av hennes generationskamrater som hade någon mera liksom sinnlighet i sin poesi, så var hon litterär på ett annat sätt. Jag har säkert fel i min bedömning, men jag tycker det är någonting som är liksom frigjort i den här boken. Det är ju en prosa som hon inte har skrivit förut.
Men hon skriver ju för sitt liv.
Ja.
Visst kan hon det? Alltså det är oaktat vad som har hänt och inte har hänt och vad som är sant och vad som inte är sant, vilket vi faktiskt inte kan veta. Vi kan spekulera och sånt där, men vi har ju bara, vad heter det, selektiv information om allt det där som har hänt, i varje fall det som har samrör med akademin. Men hon skriver ju, alltså det är ju hon har ju aldrig varit så personlig i sitt skrivande. I varje fall inte så naket personlig. Så att man kan se detta. Men det är ju, förutom att det är, som vanligt är oerhört välskrivet, så är det en... Det är lite grann som om att hon är medveten om att det går inte att försvara sig i en sån här situation som hon har försatts i.
Ja, hon tar ju vägen över Ovidius där. Alltså, ja, på ett väldigt det, bildat ja, precis, sätt ja, så här, redan.
Ja, just det. Ja. Jo, nej, men hon hänvisar ju till flera sådana här exilförfattare också. Men det är på något sätt som att som en skrivande människa så var det här det enda hon dels kunde göra och samtidigt uppenbart måste göra, helt enkelt. Så det är ju en text som har så att säga en... Det finns en massa smärtpunkter i den. Och det gör ju också att det blir att där kan man nog... Alltså den har ju ett värde att läsa som obekymrad, faktiskt.
Ja, men vi måste ju notera här också att i boken så hon hävdar ju med bestämdhet att ingenting av det som hennes maker Jean-Claude Arnault har anklagats för har hänt. Hon skriver om en stor kabal, en konspiration som riktats mot henne och hennes make, och som hon inte går in på i detalj, men media är en del av den, folk som vill ta deras positioner är en del av den. Hon är förtalad, helt enkelt. Det är väl grund.
Ja, de är förtalade.
De är förtalade och de flyr till Paris i boken och gömmer sig.
Ja, hon menar ju att de är oskyldiga till i princip allt som de har anklagats för. Och sen så har de ju som en sån här, ja, det enda jag kunde ha erkänt är mitt delägarskap i Forum som inte hade varit helt klart för akademin på något sätt internt. Vilket kanske liksom inte är, det kanske inte var huvudorsaken till att, alltså att koppla ihop det med våldtäktsanklagelserna, alltså hon... På något sätt, det är ju ett litterär grepp hon gör. Ja. Liksom, att lägga ihop allting och sen säga att ingenting. Jämfört då om man tar Virtanens bok som är att liksom där han går ju in på så här, kunde det ha hänt? Vad hände då? Jag minns inte. Han har ju verkligen den här rannsakningen som jag tycker saknas hos henne. Hon har ju... Liksom,
Så är det, och jag önskar faktiskt att jag kunde läsa den här boken obekymrat, men det är extremt svårt för mig att göra det. Därför att jag ser ju bara liksom vad de här anklagelsakterna har resulterat i, nämligen en fällande dom för våldtäkt, och han sitter fängslad nu, hennes make. Men det gör inte boken mindre stark, att liksom hennes, man kan kalla det förnekelse av En historia som vi andra känner till, gör ju att det blir liksom ett klassiskt tragiskt element. Mm. Liksom, läsaren vet saker som huvudpersonen bestämt förnekar ska ha inträffat. Och när man läser den här boken så blir det ju, ja, det blir en laddning som är svår att hantera. Och man sugs in i det.
Men sen också direkt. Att hon går ju inte in, hon blir ju, även om hon blir ovanligt personlig för att vara Frostenson, så går hon ju inte in i liksom några tankar om, alltså bara oavsett då om hon tror att han är skyldig eller inte. Så att bara ens make blir anklagad, dömd och fängslad skulle ju ändå i mig sätta igång en massa tankar som man skulle kunna skriva om. Alltså känslor. Så att hon är ju liksom, den känslan man får av henne är ju mer den jagade. Och sen liksom det kommer lite sån här antydningar. Det är klart att det måste vara en stor sorg överhuvudtaget. Hon hade kunnat vältra sig i det, men å andra sidan så är inte det hennes stil. Men jag tänker att man att den, alltså att den kommer nu. Mm. Man kan tänka sig att om hon skriver någonting om 5 eller 10 år,
Det kanske kommer att låta annorlunda. Jag vill ju så gärna dra en parallell som blir så himla elakt när man drar den. Men det är liksom, det finns ett Madame Bovary-element i det här. Det är så här, det handlar ju inte om en kvinna som hatar sin make. Tvärtom, hon bedyrar sin kärlek till sin make
hon
gång
skriver
på gång.
Ju till honom också.
Hon skriver till honom, hon älskar honom mer än allting annat. Hon hyllar också Horace Engdahl som hon kallar för sin riddare. Men alltså det här livet i litteraturen, att hon använder ju litteraturen och bildningen och filosofin som ett liksom skydd mot det här hemska attacken hon utsätts för och lever men lite i det blå någonstans. Men det blir, alltså det, jag tycker det så här, den har Flaubert-kvalitet, inte nödvändigtvis att den följer liksom handlingen med Madame Bovary, sådana paralleller kan man inte dra, det blir konstigt, men någonting.
Men hon
och det handlar också om liksom ett imperium som faller i kras, alltså hela liksom den svenska akademins bildningsimperium, alltså det är liksom, den gamla regimen är liksom, har förintats och nu flyr de till ett land som kanske har lite spår kvar av liksom den skönhet och den kultur de har vikt sina liv åt liksom.
Hon nämner ju inte riktigt makt, alltså. Jag vet en klok person sa en gång att en definition av om man har makt eller inte, de som har makt, de tror aldrig att de har makt, men hon har något sätt att vara medveten om att de var upphöjda och hade makt, och det har de blivit av med, men de pratar liksom inte riktigt om i de termerna, utan fortsätter försvara sig som att, alltså de lite som att de borde fortsätta sitta här uppe på de höga. Medan liksom, det har ju varit hela grejen med MeToo och liksom den feministiska rörelsen, att riva ner den patriarkala makten men också eliterna. Det finns liksom någonting i det som man undrar om hon är liksom, jag vet inte, inte.
Aha, det
hon
kanske
tänker inte i de termerna.
Det är inte fullt med, men samtidigt finns det ju, alltså hon känner ju liksom hur de flåsar i nacken, de här liksom otäcka uppkomlingarna som vill åt hennes position. Det tror jag hon skriver rakt ut någonstans, jag kan inte hitta citatet. Men,
ja. Ja, men det tycker jag är fascinerande. Men det är väl kanske också för att jag är naiv och inte har någon inblick i den där riktigt den där världen, att man kan känna sig så, att folk ska hämnas och vara avundsjuka på en för att hon har fått ett fint pris, till exempel. Att det skulle vara, det kommer liksom som ett motiv.
Men det finns ju någonting också när man blir en offentlig person, så skapas det ju en offentlig persona som inte helt överensstämmer med den man egentligen anser sig vara. Det är en sak, och det finns ju olika sätt att behandla den här personen på det sättet. Man kan liksom omfamna den, man kan ta avstånd från den, man kan småle mot den eller något sånt där. Och jag tror Engdahl till exempel småler mot sin offentliga persona.
Men han har lärt sig spela den ganska bra också, eller?
Ja, han leker med den skulle jag säga. Men jag tänkte på, det finns ju något annat med det här med makt som du pratar om här. Men jag tror också att just när det gäller en församling som Svenska Akademin, så finns det en risk för en del. Jag säger inte att Frostenson skulle ha drabbats av detta, men man kan tänka på det att de som kommer in där som inte, hon har ju ett, Frostenson har ju ett författarskap, och det har ju Engdahl också, även om det är lite mindre än tidigare, om så att säga den egna identiteten blir för stark till just den rollen som man har där, och man inte har någonting annat. Det är ju skillnad om man är en väldigt produktiv, aktiv professor på en akademisk institution eller författare, så att akademi arbetet kommer i andra hand så att säga, eller i varje fall är jämställt, och då så blir det också någonting att när man då inte har kvar den här positionen, då liksom raseras ju en stor del av ens identitet om man ligger för nära den. Va?
Så att
jag tror inte att just det här att förlora makten, vare sig man är medveten om den eller inte, är det springande i en sån tragedi, utan det handlar nog mer om, det är liksom, det är lite grann som att förlora jobbet. Va?
Jo, men det är ju, jag menar det, men att man är kanske inte, alltså man märker av det när man försvinner. Det här med hur de liksom känner sig utstötta i kylen och alltihopa, det är också...
Nej, det är en livstidsanställning, så det är klart att det är milt uttryckt en smula överraskande att plötsligt att den upphör. Va? Det skulle den ju inte kunna göra.
Nej, men också att då Arnaud blir ju av med sin position som liksom, alltså från att ha varit någon som folk har fjäskat för till att bli utstött.
Det kanske kan man säga. Virtanens bok är ju också, handlar en stor del om liksom att han blir av med sitt jobb på Aftonbladet och sin identitet här.
Ja, och jag vet,
Horace,
jag menar, Virtanen verkar ju i sin analys förstå att han har haft en maktposition, att det är därför också han har haft tillgång till alla tjejer och fester och levt i livet. Han har ju liksom på något sätt insett att han levde ett liv utifrån sin också kanske offentliga person som han drog nytta av och liksom. Nu är han liksom, nu ska han, jag vet inte, vara den offentliga personen fast privat och förälder och sådär. Jag tänkte på, men det är Frostenson, hon resonerar ju om gruppen och skriver någonting, hon har ett motstånd att ingå i en grupp samtidigt som hon har ingått i akademigruppen. Det där är ju lite intressant. Det är som att hon
har några förklenande omdömen om akademin. Alltså, hon skriver något om någon liten sorglig samling eller sorgliga middagar. Jag för mig det.
Ja, men
hon verkar ju inte högaktar om direkt.
Nej, men det där är ju intressant. Det är väl också en del av mystiken kring akademin som man tänker ändå att, alltså att sitta i akademin måste man ju ändå, även om det är liksom, alltså det är ju typ att, som att vara med i en förening, så här, en styrelse som måste ses och besluta saker och jobba ihop. Samtidigt som hon uttrycker att hon på något sätt vill vara, både hon pratar om sin integritet men också vill liksom inte riktigt vill ingå i det där på något sätt, fast hon har gjort det så många år.
Jag tror det är väldigt få som har kommit in i akademin och suttit i akademin som inte har velat fortsätta vara och också lyckats med att vara individuell individer, så att säga. Jag tror inte det funkar riktigt som en förening. Det är liksom inte ett, eller det är en samling, det är ett sällskap, men det är ändå ett arbete, det arbete som akademin utförs vid sidan av det formella och sammanträden, det sker ju enskilt. Jag menar, det handlar om att läsa och skriva. Mm. Så det är ingenting man sitter och gör i grupp, som om deras, du har någon bowlingklubb eller någonting.
Nej, men jag tänker en del av deras problem kanske har varit samarbete, eller på något sätt det här när allting började rasa. Hur de här individerna klart, då började liksom...
Ja, men det är klart. Jag menar, en sammanslutning som har fungerat väldigt bra under väldigt många år och det plötsligt blir konflikter av en art som de inte har sett tidigare. Det fanns ju ingen förberedelse för det helt enkelt. Det har de ju själva uttalat. Uh-huh. Att det här, de var ju milt uttryckt, om man nu får använda den formuleringen, tagna på sängen.
Mm.
Ja, men det var...
Men jag hittade faktiskt ett citat här om Frostenson, om grupp, kan man väl säga, sidan 50. Varför gör de på detta viset? Varför är det så här? Varför får de blodtörstiga murvlarna agera inkvisitorer och spela domare? Varför får de bittra, citattecken, modiga, slutcitat, kvinnorna yla offentligt i grupp? Varför ylar de? För att de är illasinnade eller frustrerade, hämndandar, för att de är avundsamma, för att de vill stå på en scen och synas, bli röster i kören, krigerskor i hären, och i somliga fall har de en agenda, ett litterärt eller politiskt mål, att destabilisera, att ta makten, att inta platserna, att byta regim. Det är ju ändå en väldigt tydlig insikt om liksom makt, det hon ser som ett, liksom ett maktspel som ligger bakom den här, vad hon kallar förtalskampanjen mot henne och hennes och Jean-Claude Arnaud.
Ja. Precis,
men... lite och drar lite långt, va?
Ja, eller? Lite långt. Jag läste Åsa Bäckman skrev en krönika i DN nu i helgen, eller 25 maj, där hon beklagar att MeToo-hösten, att det nu har kommit att handla om alla drev och hur tidningarna gjort fel och felpubliceringar och namnpubliceringar, och hon ville liksom slå ett slag för att tycka att det var de här kvinnornas vittnesmål och rösterna och alla som vågade berätta, att det är liksom, att det kommer i skymundan. När till exempel Frostenson skriver så här i sin bok och också Virtanens bok, när de kommer samtidigt, det är liksom, är det inte liksom medielogiken som gör att vi byter fokus? Alltså, vi är ju återigen liksom medskyldiga till att vi, nu pratar vi om felpubliceringarna och fällningarna och det istället.
Medielogiken säger oss att vi måste ha ansikten på allting. Vi måste ha ett offer. Vi måste ha ett case. Vi måste ha ett fall. Och det är ju liksom så MeToo-debatten har landat lite grann. Att det har handlat om de här enskilda fallen. De mest kända människorna som har liksom råkat ut för MeToo. Och det är väldigt få som talar om liksom vad det har betytt på arbetsplatser och i det allmänna medvetandet att det faktiskt har skett till väldigt positiva förändringar. Men det är ju svårare att prata om utifrån liksom vår bild bylines medieoffentlighet som jag är en del av och som jag tycker är bra, men som är, den är ju lätt att genomskåda såklart.
Ja, men precis. Men jag tänker just, är de här böckerna, är det så att, att vi köper liksom perspektivskiftet nu? Alltså...
Eftersom vi sitter här och pratar om det.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja. Jag tycker fortfarande att det är många som har pratat om att det finns en massa bra saker som var med MeToo. Men att det liksom, eftersom det först då var som att allting var positivt och sen så efteråt, alltså eftersom att när man är efterklok så börjar man resonera. Och de här böckerna har tagit den tiden det har tagit för dem att skriva och nu kommer de. Men att det också blir, det är ju det som är beklagligt med det som var bra med MeToo.
Mm.
Det som blev dåligt har överskuggat.
Problemet är väl medielogiken där, att journalisterna kan liksom bara ha en sak i taget.
Ja.
Det märks ju på debatterna, de är inte bara väldigt svartvita, det är antingen eller, det är för eller emot. Nyanserade debatter i media idag är sällsynta, faktiskt. Och just det här med byta perspektiv, den formuleringen säger ju någonting, att man bara kan, att media bara kan ha ett perspektiv under en viss tid. Och sen så tröttnar man både media och de som tar reda av detta på perspektivet, så då måste de ha ett annat.
Mm.
Istället för att ha flera perspektiv samtidigt, vilket naturligtvis skulle komplicera saker och skulle förlora tittare, läsare och vad det nu är för någonting, för de har inte uppmärksamheten. Va? Men, ja.
Det är visst, och alla medier älskar ju den liksom dramaturgiska kurvan där någon upphöjd störtas från sin tron, faller djupt och sen reser sig på slutet. Och liksom den berättelsen återkommer gång på gång i liksom våra mediehistorier. Och det här, alltså de här böckerna är ju liksom just när den fallne ställer sig upp på fötter och berättar sin historia.
Vi har ju Dramaten för övrigt också, som blev väldigt intressant. Jag såg att Expressen Kultur hade nu en intervju med Erik Stubbe.
Mm-hmm.
Gunilla Broders gjorde den. Där det finns en vinkel i att om inte Josefin Nilsson-dokumentären hade sänts, så hade han kanske suttit kvar. Och det är ju en väldigt bra, och som han lite på något sätt sa, ja, jag visste inte vem Josefin Nilsson var och att det skulle bli så här. Det blir intressant. Det blir en vinkel, kan man säga. Det fanns ju en massa problem i Dramatenhuset som inte hade med den dokumentären att göra, eller med den skådespelaren att göra. Ett långsiktigt arbetsmiljöproblem.
Man känner ju då att det var ju väldigt, väldigt bra att den där dokumentären kom i sånt fall.
Exakt. Och jag menar, och deras arbete då, arbetet då, kan man säga så här, på de här arbetsplatserna där MeToo ändå har satt avtryck, det har gjorts nya policies, det har gjorts nya medarbetarundersökningar på en massa olika arbetsplatser. Så att säga att det här är helt bortglömt, som Åsa Bäckman, det blir på något sätt en medievinkel, att det kanske är så att vi inte pratar om det. Nej, det som inte blir rubriker.
Det som inte syns finns inte.
Nej, och det är precis. Och vi i medierna är fasta i vår medielogik, så att det blir en sak. Men då har vi också de här böckerna som är som kommer liksom i en medielogik. Det var min långa poäng som jag redan har sagt.
Men det är helt sant. Och det är vårt intresse. Jag kan inte förneka det i alla fall. Det är klart det drivs av ett visst intresse för skvaller. Att få veta vad som händer bakom kulisserna. Finns det några avslöjanden i böckerna som vi inte känner till? Det väl inte direkt. Vi jobbar ju ändå på kvällstidning och vi har ju liksom försökt hitta sådana vinklar på de här böckerna, men det har inte riktigt gått, vad jag kan säga. Mer än liksom att Katarina Frostenson då bestämt förnekar att hon ska ha läckt Nobelpristagare till exempel.
Hon antyder ju på något sätt att det är någon annan som har fått en tillsägelse.
Ja,
alltså hon planterar ju ut lite såna här.
Flera liksom. Har, det har ju varit läckage ifrån akademin under flera år. Det där skärptes väl till lite grann när Englund och Engdahl var sekreterare. Men ja, så att det är klart att
visst är det så. Jag har ju varit kulturjournalist länge nog att upplevt den gamla regimen när de läckte medvetet. Alltså det fanns goda kontakter med Stockholms kulturredaktioner. Det var ju på den tiden då liksom en Nobelpristagare presenterades klockan 12?
13.
13, precis. 13. Någon har pressläggning ett par timmar senare. Men en vänligt sinnad akademiledamot som kanske kvällen innan lite försynt tipsar om att de här 3-4 namnen kanske kan komma i fråga. Gör det väldigt mycket lättare för kulturredaktion, och så var det ju. Och jag tycker personligen inte att det är något problem att de läcker. Det är ju bara de här vadslagningssajterna som har ett problem med det. Och det kan ju för guds skull inte vara Svenska Akademins uppgift att liksom skydda vadslagningssajternas betting.
Nej.
Sen är det liksom lite en prestige naturligtvis, jag håller det hemligt. Men det är ju ingen som tar skada om Nobelpriset läcker ut i förhand. Jag tycker det har blivit en konstigt uppblåst fråga faktiskt.
Nej, men det har ju också att göra med att Nobelpriset har presenterats på i princip samma sätt i väldigt många år. Länge så kom det ju bara ut ur dörren och så fick journalisterna hänga i trappan och trängas. Utan det är ju media som har skapat uppmärksamheten kring Nobelpriset, så är det ju. Det var inte alls lika... Det dominerade inte nyheterna lika mycket för 40 år sedan eller sånt där, utan det har ju kommit under ja, jag vet inte riktigt, 90-talet kanske, som det här har eskalerat, det här mediala intresset.
Jag tror förstärks att alla tidningar sänder direkt, att det inte bara är liksom SVT som sänder, utan att alla...
Ja, just det. Ja, nej, men det finns säkert flera orsaker, men det har ändå skett en förändring i dramatiken kring det där, uppmärksamheten helt enkelt över tid.
En sak som jag noterade när jag läste först Frostensons bok och så Virtanens bok, det var ju båda har med det här citatet att hämnd serveras bäst kall. Och båda refererar till Kafka.
Men ja, Frostensons titel K är ju hämtad från Josef K i Processen.
Ja, hon skriver ju om den själv, eller hon precis, det är ju en ledtråd där att man ska vilja se henne som någon sorts kanske...
Katarina, Josef K. Ja, precis. K. Och Virtanen hänvisar också till Kafka.
Kafka
används ju alltid av alla som känner sig att de har blivit orättvist behandlade. Jag vill inte förminska Frostenson eller Virtanen här nu, men det är ju ingen liksom...
Nej, men han använder citatet ur förvandlingen.
Ja, just det. Ja, precis. Han vaknar upp och
vaknar upp av en skalbagge. Och det kan man ändå liksom på något sätt så här, förstå sin självbild. Det är ju, han skriver väl en del om det. Medan hon går in på Processen och skriver om att de är bara oskyldigt anklagade, att allting är helt absurt.
De juridiska labyrinterna, precis.
Ja, men de här liksom, jag vet inte om man förhandshypen, att man har förväntat sig hämndböcker.
Ja, de här hämndböckerna serveras väl lite ljumna, eller hur? Det är inte kallskuret. Den är inte iskall i alla fall. För då hade du nog behövt vänta lite längre, tror jag, innan man kan peka ut vilka som är ens verkliga fiender och vem som har vunnit och vem som har förlorat på de här skandalerna. För jag antar att det är det man åsyftar, att man vill liksom sätta kniven i någon.
Ja, för att som pratar om en lever carpaccio. Men jag vet, då väntar man så här lite, vems lever är det som ska filéas och serveras kall? Men det är riktigt, händer inte riktigt. Eller så kanske det kanske räcker med alla de här antydningarna, för att de som känner sig...
De som vet säkert. Men anklagelserna är väldigt vida och breda. Och bara det här citatet jag läste upp, det är som en hel skock med människor som har jagat dem. Och faktum är att det var ju för sig visserligen en skock med människor där på torget i Gamla stan när det var som hetast i Svenska Akademin. Som stod och skrek slagord till och med. Så att visst, jag kan förstå att de skiljer det så.
Men att de...
Det finns ju en sån här gruppmentalitet i det här landet som är rätt märkvärdig faktiskt. Att man liksom samlar sig i grupp på ganska lösa boliner ibland. Det är mer en ritual. Det är mer ritual än någonting, så att säga, om man tänker på mer konventionella protester som är grundade på väldigt konkreta orättvisor som har uppstått där. Jag tycker det är jättemärkligt med den här knytblusmanifestationen till exempel, just det med att man vet inte vad som har hänt och ändå har man bestämt sig för vad det är som har hänt och så gör man en stor demonstration av detta. Det är inte helt utrationellt, det är mer en rit för någonting annat och det har ett symbolvärde kanske som är mer attraktivt då att uppnå än egentligen det som det just då konkret riktar sig mot, alltså, men det är.
Jo, men sociala mediesamhället förstärker det där. Att ingå i en grupp och ingå i ett kluster. Jag såg faktiskt den, när jag var i Berlin på teaterträffen, såg jag en Tartuff, helt ny omskriven omtolkning som handlade extremt mycket om, alltså det är ju egentligen bara hyckleriet som är kvar, men sen har de gjort om liksom Tartuff-figuren till en sex-shaman-guru som... Fast det går bakvägen. Han är utklädd. Han är ett manssvin till att börja med. Men sen så visade det sig att han egentligen bara är en vanlig sexschaman. Så att, alltså, det går liksom baklänges vägen. Men hela den här
gruppen... En helt vanlig sexschaman.
Ja. Och de kan köpa sig fria om de fortsätter gå hans kurser, så kan de återgå till det normala, till det tillståndet som de var i innan. Väldigt intelligent. Men
det låter skitbra.
Det var ganska rolig. Men det fanns den här typen av liksom... Nu pratar alla, det var liksom det patriarkala ordbruket, och då är det så här, alla pratar peniska, det är det enda vi pratar om, och liksom helt fantastisk tolkning av, men just den här grupp, vi och dem, och hur alla ville ingå i den här gruppen och följa den här rådande, men de var så osäkra på vad som gällde, de liksom klädde sig rätt och alltihopa, och det är ju...
Sexschaman, säger du. Då tänker man lite osäkert på Horace Engdahl faktiskt. Det är ju väldigt mycket sexualitet, i alla fall inledningsvis.
Han hade kanske gillat, han gillar väl tysk kultur.
Han gillar tysk kultur och han gillar sexschamanism. Nej, nu kanske jag överdriver. Men han, det är ändå lite föreläsningar om liksom hur åtrå ska väckas, om manligt och kvinnligt och hur det funkar och sådär. Som han, ja, för att provocera, känner jag. Det är lite finns liksom en pojkaktighet i provokationsvärdet.
Han är inte så inne på perspektivbyten.
Nej.
Om man ska prata liksom filosofiskt om manligt och kvinnligt.
Nej, det är inte ett sätt att liksom försöka ge ett alternativ till hur begäret framställs i MeToo och hur begäret har framställts genom historien, och säga att ja, men det är många historiska aforism, eller det är korta prosastycken om olika historiska epoker. Om hur begäret har tagits ut helt enkelt. Och om jag fattar den där, för det är väl Mahorus dröm tror jag, det där mycket. Att Mahoru då, får man väl säga, helt enkelt vill säga några mahoriska sanningar om begäret som idag då skyls över utav MeToo till exempel. Det är något sånt helt enkelt. Och det vi uppfattas som provocerande utav den läsare som antingen blir det eller vill bli det eller något sånt där.
Jag vill bli provocerad.
Men det som Mahoru säger där i alla fall, det är rent historiskt, så finns det ju grund för det i alla fall.
Mannen ska vara rik, resten ordnar sig. Kvinnan ska vara skön, resten ordnar sig. Ja, men lite sådana grejer. Jag kan inte bestämma mig för om han är en romantiker eller inte. Han är ju...
Jag tror Horace Engdahl är en romantiker.
Ja, och i sånt fall en extremt stor romantiker som nästan förlorar sig själv i idén om liksom den oåtkomliga kvinnan som liksom slår ner som ett blixtnedslag någon gång i hans liv.
Jag vågar inte gå in på schatteringar i det romantiska psyket, men ändå.
Romantiken, alltså den litterära romantiken, är väl hans ämne för... Ja, okej. Okay. Ja, det var det bestämt.
Ja.
Han är en stor romantiker. Och sexschaman.
Så det är så.
Men det här handlar ju också om, alltså det vi pratade om innan, att är sex ett maktmedel? Är liksom, eller inte? Frågar du Horace Engdahl skulle du säga så här, att nej, han drivs av en sån åtrå till kvinnorna så att han kan inte hejda sig från att vara plump och grov och försöka liksom få sexuella fördelar när han kan.
Det är klart sex är makt. Men det betyder inte bara att det är inte bara manlig sexualitet som är makt.
Nej, men precis, jag tänker att alltså makt, man alla kan attraheras av makt. Att det liksom kan vara en del av liksom attraktionen som kan vara det, som den ena eller den andra.
Och att det är ett känt fenomen. Det är, alltså det, nej, men det är väldigt märkligt det där om man ska prata om detta. Framförallt när man håller på, nu tänker jag inte på Virtanen, jag har inte läst boken så jag kan inte säga någonting om det. Men om man tittar på de anklagelser som dök upp i början av MeToo här. Där folk drabbades av saker som hade hänt för 30 år sedan och vad det nu kan vara för någonting. Och utan att på något sätt förringa de händelserna och det allvarliga dem, så är det ändå som så att kulturen såg annorlunda ut. Det var inte samma jämställdhet, det var inte samma, alltså det fanns en tv-serie som gick för några år sedan på BBC som hette Life on Mars, som var någon sån här kriminalserie som utspelades 1973 eller någonting. Och handlade väldigt mycket om att visa, inte minst män och kvinnor, hur de betedde sig. Att det var extremt chauvinistiskt på många sätt och sånt där. Och det som var roligt med den var framförallt, ja just det här hände för ungefär 30 år sedan. Det vore väldigt fint att se en liknande fiktionsserie om 30 år framåt, om den här tiden. Va? För det finns ju också någon slags, och det finns vid alla tider, och det är på något sätt ofrånkomligt, men det finns så att säga en självgodhet i att leva nu, att vi vet alltid bäst vad som är rätt och fel. Va? Så att den här, och när man då går tillbaka väldigt långt fram i tid där, så man lägger liksom det moderna, det samtida samhällets värderingar på en tid där det var andra värderingar som var helt komilfå, som alla accepterade i princip. Va? Alltså samhällets de tysta eller till och med formulerade överenskommelserna stod ut på ett speciellt sätt, och de ändras, de förhandlas ju fram över tid, fast man ser inte
och
alltid när det
händer. Och bekämpas ju över tid också, för det handlar ju om det också.
Men också olika...
En befrielserörelse från...
Ja, men det är lite grann, om man ska ta ett pedagogiskt överdrivet exempel, att liksom beskylla någon författares beteende, säg Balzac, vad han gjorde då och då, utifrån vår tids värderingar, det är liksom bara att vända den tidigare geografiska koloniseringen till att göra det till en temporal kolonisering, där vi liksom med våra värderingar koloniserar en annan tids värderingar. Det var som det var. Mm. Jag menar, det är inte mycket att göra åt, och det blir liksom fullkomligt... Ja, det blir nästan löjligt i vissa fall att lägga samtidens värderingar på någonting som ligger väldigt långt tillbaka i tiden. Nu tänker jag inte på det jag sa om MeToo här, men om man går tillbaka 200 år och försöker säga någonting, för att det är för långt borta för att man ska kunna, det är inte intressant riktigt. Det är intressant endast på det sättet att det är ett sätt att tydliggöra hur det såg ut för 200 år sedan, va? Men att liksom komma med att döma vad någon gjorde för 200 år sedan. Ja, annat än sånt som mord. Uppenbara, självklara övergrepp. Så kan man naturligtvis förfäras och skaka på huvudet.
Det finns ju en juridisk problem. Man kan inte ha en retroaktiv lagstiftning. Absolut. Du kan inte stifta en lag där du gör det olagligt.
Inte alltid en retroaktiv moral heller. Va?
Men man kan väl få sätta sig på sina höga moraliska hästar och peka finger ut över historien. Det gör jag snart sagt varje vecka.
Ja, men det är på något sätt, det känns som en väldigt meningslös just där.
Ja, men jag tänker med den logiken, så man skulle kunna säga att det som hände på forum på 90-talet hände på forum på 90-talet, och det ska vi inte prata om, men det kanske är liksom i skenet av det som på något sätt den instängda kulturvärlden med egna regler och sånt, alltså som vi ser på idag, som att det kanske MeToo har öppnat lite ögon.
Men alla världar är instängda i så fall, det finns ju liksom inga sammanhang som inte utesluter.
Nej, precis. Nej. Men också en bok.
Men när du formulerar så, då blir det lite plågsamt att tänka på det. För att det är ju många kvinnor som har jobbat i forumvärlden som först i år, alltså nu, senast häromdagen kom det en text i Svenska Dagbladet av Ylva Lagercrantz Spindler, som handlar om hennes erfarenheter och lever på forum. Alltså, det är ju ett historie som de har gått och burit på väldigt länge. Alla de här historierna om Jean-Claude Arnault som publicerades i Dagens Nyheter var ju också sådana historier som kvinnor har bjudit på väldigt länge, men inte vågat berätta av rädsla att stöta sig med de här två tunga makthavarna som det är, Frostenson och Arnault.
Det är intressant.
Så att det är ju liksom, det finns ju en frihetsbrusning, tycker jag, det också. Jag blev väldigt glad av att läsa den här texten i Svenska Dagbladet.
Jag jobbar för transparensens skull. Jag har jobbat ihop med Ylva en massa år. Och det intressanta är att jag har då förstod aldrig, och det här är inte, jag förstod ju aldrig grejen med forum. Men sen så är jag ju liksom en, ja, jag vet inte. Jag kanske är någon så här tjej från landet, eller på så här, från Väsby, som inte riktigt Jag förstod inte riktigt storheten och varför folk var så beundrande, men också så här, när man är lite utanför, och det tänker jag är, sen så har man ju fått läsa in sig och förstå. Jag hängde inte på forum och
nej, inte heller, men det verkar ha utövat en väldigt stark förtrollning på de som var där i de närmaste kretsarna.
Ja, precis.
Det var ju en av de få högkulturella sammanhangen utanför universitetet som fanns i Stockholm.
Ja, men jag var på universitetet, liksom. Men jag var inte på forum.
Nej, just det. Nej, men universitetet har ju då, inom humaniora och sånt där, så fanns det naturligtvis sådana sammanhang. Men annars så fanns det ju inga. Och finns ännu färre idag, skulle jag säga.
Och sen tycker jag det har väl visats nu också efter allt det här att det var ju en inkörsport till akademin. Det är oerhört många
som man missade som helt enkelt eftersom man inte hängde där. Och nu är det stängt.
Då hade man suttit i akademin.
Men som inblick då i på något sätt de här världarna som allmänheten inte har sett in i förut, så är ju ändå, kan man säga, Frostensons bok är ju en liten glimt i hur man kan ha betraktat sig själv som en som ingår i den här världen, till exempel. Och Horace Engdahl skriver ju också liksom på ett sätt utifrån sin position. Virtanen är ju en annan. Han verkar ju ändå, för han är ju han står ju utanför medievärlden nu, liksom i mediebranschen, han är ju ute i kylan. Men skriver om hur det var när han var i den.
Och förmår ju kritisera den på ett annat sätt nu än förut, såklart.
Ja, han är ju väldigt kritisk mot mediebranschen. Så på det sättet så kan man ju läsa de här böckerna, men de är ju fortfarande, de är, som du sa i början, partsinlagor.
Men jag skulle, alltså får jag bara behålla en enda bok eller text överhuvudtaget om MeToo-hösten, så blir det ju Katarina Frostensons. Jag tycker den är magnifik. Den går ju inte att läsa utan förförståelsen som man får via nyhetsbevakningen. Men jag tycker den är helt formidabel faktiskt.
Inga böcker går att läsa utan förförståelse.
Jo, men den lever i sitt postmoderna textuniversum och bara läser...
Ja, men den är inte postmodern, den är inte postmodern som text.
Nej, absolut överhuvudtaget inte. Nej, tvärtom. Den är väldigt rakt, enkelt berättad, skriven med vrede, frenesi. Den är tragisk.
Den enkel? Är på ett jag vet plan... inte om jag tycker att den är enkel. Jag tycker att det är så, hon planterar så många referenser så man tvingas liksom... Man kan inte bara plöja den, utan det är så här, vad menar hon här? Jag känner att hon lägger ut liksom spår och... Och de är, ju mer man liksom tänker på dem, desto smartare är de. Alltså hur på något sätt hon skriver in sig själv i den litterära världen med alla de här referenserna. Eller de som par. Hon jämför sig med de här exilförfattarna. Hon går ju precis som Strindberg gör i sitt Inferno runt i Paris och besöker samma kyrka och ser samma målning. Det är ju... Det är ju både liksom storslaget och lite hybris. Men säkert...
Det är inte så lite hybris heller. Det är väldigt storslagen hybris delvis som jämför sig med krigsflyktingar från andra världskriget. Och...
Ja, men det, hon slår ju inte upp de här fönsterluckorna som Strindberg gör och vrålar rakt ut. Här har ni mig, era dårar. Men hon liksom, alltså det är ju någon förföljelsemani som präglar den boken.
Men jämfört med hur otroligt sluten hon har varit i offentligheten tidigare. Hon har ju gett en handfull om ens det intervjuer sedan 80-talet och nu öppnar hon dörren till liksom sin dagbok, bokstavligt talat.
Men det är ju många anteckningar som jag tror inte är med, som man skulle vilja läsa.
Kanske kommer det i uppföljaren.
Men som jag säger, jag skrev att jag tyckte att den var som en trojansk kulturhäst. För att vi är nyfikna på den här boken för att vi tror att vi ska få en massa snask och så får vi lite anklagelser och lite sånt som är, så det mesta är ju förväntat. Men också så får vi ju en himla massa referenser och citat och hennes egna dikter, andras. Så att den är liksom, hon passar ju på, hon fortsätter på något sätt att göra en, även om hon inte är med i akademin, så slår hon ett slag för litteraturen och läsningen.
Ja.
Jag har ju sagt förut att jag tycker att MeToo liksom, det är konstigt att det var mycket som vi inte lärde oss i mediebranschen, eftersom det har haft liksom tidigare, vi hade arabiska våren, hur förhöll vi oss till vittnesmål där. Alltså det har varit flera sådana typer av sociala medier, kampanjer, och ändå hur liksom har vi lärt oss någonting nu? Bortsett från de här böckerna då, de menar ju att vi inte har lärt oss någonting, men...
Jag tror media har rannsakat sig själva ganska hårt. Jag tror att vad man... MeToo var i medialt väldigt mycket ett stilgrepp. Alltså journalistiken tummades det ju inte på så tillvida att så här, jag menar, man hade ju fortfarande källor på allting. Det var liksom vittnesmål. Men helt plötsligt, istället för att börja skriva vanliga artikel där en person anklagas för någonting av en annan person och sen får svara på kritiken och sen så är det bra med det, så börjar man skriva de här texterna då man staplade anklagelse på anklagelse på anklagelse på anklagelse, och det såg ut som liksom veritabla bombmattor av anklagelser. Och det kom ju sig av att de första amerikanska MeToo-granskningarna var ju gjorda så med väldigt många vittnesmål liksom. De var uppbyggda så, och sen så ville alla kopiera den stilen, och då tror jag att liksom intrycket blir ett helt annat av vad vi håller på med. Det är som att vi bara skjuter ur oss anklagelser utan att lyssna på den anklagade.
Mm. Umberto Eco sa redan på 60-talet två saker om media. Att ett, så kopierar media alltid varandra. Och två, media har inget minne.
Nej, så är det väl.
Det ska alltid gå fort. Det skulle gå väldigt fort när jag skulle läsa och skriva om Frostenson.
Ja,
till exempel.
Det gick alltid.
Det gick rasande fort. Men det var roligt. Vi avrundar där. Tack så mycket för att ni var med och pratade om de här veckorna. Fortsättning följer. Vi kommer väl förmodligen att fortsätta prata om dem, inte annat, på bokmässan.
Yes.
Det har du skrivit lite om. Och
ja, precis. Ingen av de här böckerna, Virtanen, Frostenson och Karl Sängdahl, är ju inbjuden till att delta i mässans offentliga stora seminarieprogram.
Men där är det svårt att komma in.
Det är svårt att komma in, och det kostar lite pengar för förlagen också. De måste
men
faktiskt
du, här, lite. Du har sett det här som en
ja, det här är naturligtvis att försöka tysta de här böckerna.
Naturligtvis.
Så därför har vi istället bjudit in dem till Aftonbladets monter. Mm. Där vi kommer att prata med både Fredrik Virtanen och Horace Engdahl. Lite mer oklart om Katarina Frostenson kommer att dyka upp.
Ja, vi hade väldigt roligt samtal om MeToo förra bokmässan, där det stormades av. Det blev ett fart.
Vi ses då.
Samtal. Så där ses vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Aftonbladet Kultur. Tack Martin Ågård, tack Claes Wallin. Jag heter Cecilia Djurberg, och vi hörs snart igen. Hej då!